I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
De kunde trycka ner den med nacken. Jag låg bara på golvet, jag kunde inte röra mig, jag kunde inte göra någonting.
Men och vad är fel med det, att man gör skitmycket av fillers?
Men samtidigt, alltså jag har för mig att alla lägger ut kanske inlägg för att söka uppmärksamhet.
Men jag tycker inte nödvändigtvis att blod behöver vara tjockare än vatten. Det tycker jag inte att det behöver.
Du lyssnar på podden Honey and the Beast. Jag heter Lina Taha och med mig idag har jag Mariam och Nicole. Hej!
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 Nicole, du har ju varit med mig tidigare här i podden, men idag ska Mariam också hjälpa oss. Vet ni vad vi ska prata om, tjejer?
Det är väl skönhetsideal och bekräftelsebehov.
Och en pappa som är elak som nu ligger inför döden.
Det stämmer, tjejer. Men hörni, lite kort om er. Mariam, du är 19 år. Du studerar till komvux. Mm. Eller på komvux.
Ja.
Föräldrar från Syrien och Irak. Och du älskar att rita. Vad är det bästa med att måla, Mariam?
Jo, jag tror många kan hålla med om att det bästa är ju när man får se själva resultatet på det man har målat. Mm. Själv så målar jag inte så mycket. Jag ritar ganska ofta och det är ofta med bläck.
Okay.
Så om jag gör fel, jag kan inte sudda bort det eller så här. Så att det blir alltid intressant för att slutresultatet, det är inte alltid som jag förväntar mig.
Mm.
Så jag tror det är det bästa med att måla.
Du får visa oss lite av dina verk, för jag älskar sånt. Du ser den där bilden, har jag faktiskt en tjej från gruppen ritat.
Nej, så duktig är jag inte faktiskt. Men jag kan visa senare. Jag har lagt upp lite i gruppen också.
Jag önskar att jag hade den förmågan faktiskt. Och Nicole? Det är som vanligt, du är fortfarande 22.
Ja.
Men du är fortfarande en åsiktsmaskin också.
Ja, det är också.
Och jag fick höra att du vill bli advokat. Det var inget jag visste.
Jo, det har jag velat bli ända sedan jag var 10 ungefär.
Mm, det passar dig.
Ja, jag hoppas det också.
Vi har precis som vanligt med oss en gäst. Välkommen Didi.
Tackar.
Du är 28 år, du bor i Veberöd och du har haft en kämpig barndom. Redan som 14-åring flyttade du till ett familjehem.
Yes.
Och det har blivit en hel del familjehem för dig, förstår jag det rätt?
Mm. Ja, men det stämmer.
Kommer du ihåg när du flyttade till ditt första familjehem, Didi?
Det var det tuffaste jag varit med om, helt ärligt. Det var... Ja, men det kom ju som så plötsligt. Det var inte som att men nästa vecka ska du flytta till ett familjehem, utan det var verkligen det här att sån här akut ärende egentligen. Och jag hade ingen packning med mig, så jag hade bara de kläderna jag åkte i. Så det var ingen väska med kläder eller någonting, utan jag bara hade på mig det jag hade på mig liksom, och det var det. Jag kommer ihåg att vi satt ute, det var en sommar, vi satt ute på deras stora trädgård och liksom, ja. Så hade de fika och bullar och sånt. Och jag sitter liksom på hammocken då och gungar lite så här och lyssnar lite mer vad de pratar om och så. Och jag kommer ihåg att den här kvinnan bara sitter och tittar på mig med ciggen i handen och bara... Och då hade jag liksom en lång tröja. Så jag hade kavlat upp ärmarna på tröjorna då.
Mm.
Och då var jag lite gul och blå då efter det, en händelse som hände hemma då med misshandel och så. Och det var jättevarmt, det var supervarmt. Och jag svettades, alltså jag hade ju lökringar och du vet.
Mm.
Nej, men då lägger hon den här liksom att, aha, varför visar du dina armar då? Dra ner dem. Du ska inte vara glad över att du har blåmärken. Liksom lägger en sån jätte, verkligen elak kommentar liksom, och bara lägger den att dra ner ärmarna, tröjärmarna på dig. Du behöver inte visa det. Liksom. Trodde hon att jag gjorde det för att få uppmärksamhet?
Mm.
Så bara där visste jag bara, men gud vad är detta liksom? Jag sitter väl inte och tänker på att nu ska jag visa att jag har blivit slagen. Liksom. Det är så cool. Vi har aldrig varit en som visar liksom, kroppen och mina märken. Det har aldrig varit så, utan alltid det här hoodies, täcka hela kroppen och så. Så att, det fick mig verkligen att säga, kärring, faktiskt. Mm.
Men hur var det sen? Hur var det de andra familjeföräldrarna mot dig?
Jag kan säga så här att den ena var värre än den andra. Det blev bara värre och värre och värre för varje familjehem. Verkligen. Så jag kan säga så här att vad gäller familjehem så har jag riktigt, riktigt dålig erfarenhet av det. Inte alls bra upplevelse överhuvudtaget. Och jag kan säga att för mig det kändes mycket som att arbetsstyrka för dem i sig, där man skulle städa och vara som ett så kallat slav, där jag ska tvätta och städa åt deras ungar, jag ska det här med maten, och man fick inte gå ut och vara med kompisar, jag fick inte ha kalas eller ta in och kompisar, jag fick inte gå ut på klassresan, fick jag inte ens vara med ett familjehem som är svensk. Och jag tänkte så här, aha, men vad är detta? De gav mig aldrig chansen att visa att jag kan ta ett ansvar. Utan det var regler direkt man kom dit. 5 minuters duschning. Sen bara stänger av strömmen. Och pengar hade du inte alls. Utan det var verkligen så här, vissa ställen fick du inte ett öre. Sen fanns det någon familjehem där du tjänade kanske 50 kronor om dagen om du gjorde vissa sysslor. Så gjorde inte du dina sysslor så fick du ingenting. Och som rökare också, kan du tänka dig den. Att, och då var man inte ens myndig. Mm. Så hade du inga cigg. Och förstår du den, man är i sin, alltså, man är en tonåring. Man är rebellisk lite sådär. Man är en rökare, man är instängd. Förstår du den? Det var ju panik liksom. Så här, man fick inte göra någonting.
En ond cirkel.
Ja, verkligen en ond cirkel.
Men minns du någonting som det var liksom det värsta, det du, när du tänker på familjehem, när man säger vad är det värsta som har hänt? Minns du någon sådan händelse?
Allt ifrån att de har använt våld, har de gjort. Där de kunde trycka ner en med nacken och bara trycka ner, alltså verkligen använda grovt våld för... Jag låg bara på golvet, jag kunde inte röra mig, jag kunde inte göra någonting. Till att kvinnan kanske i familjehemmet liksom spelar ut mig mot sin egen man till exempel, eller typ så här, fick mannen på med sin sida och inte tro på det jag sa, vad hon hade gjort mot mig, till exempel det här att hon kunde skrika och kalla mig för fula grejer och liksom bara, hon mådde ju inte bra. Det är ju många, alltså grejen i den här familjehemmen jag har bott på liksom, det man märker och ser att de själva har ju inte mått bra.
Men hur kunde socialen inte uppmärksamma detta?
Eller? Ja, men jag försökte. Jag försökte. Och sen hjärntvättade ju dem. Familjeföräldrarna, fosterföräldrarna hjärntvättade ju dem genom att säga liksom att ja, men nu ljuger du är så himla manipulativ. Och, alltså de fick ju mig att framstå som en idiot. Det var ju mycket det här att ja, men hon har ADHD, ja men... Hon har ju problem, det är ju därför hon är här. Varför ska vi lyssna på henne?
Har du haft någon familjehem som har varit bra?
Ja, faktiskt. Jag kan säga att två av dem, och det var de sista senaste om man säger så.
Hur många familjehem har du haft?
Jag har haft sex stycken tror jag. Ja, sex.
Under hur lång period då?
Den första, som var den värsta av dem också bland de värsta, var jag 2,5 år. Sen andra 2 år, någonting där också emellan. Sen blev det mindre och mindre. Det blev mindre och mindre eftersom att jag rymde så pass mycket. Och mitt första familjehem, det var tack vare dem jag fick LVU också. Får jag inte glömma. Så att jag fick ju på mig LVU. Så när du har LVU också, då är det ju... Du är låst, du är fast, du är kört. Det är liksom no way out. Då spelar det ingen roll hur många gånger jag rymmer. Man vänds tillbaka dit ändå. Sen... Ja, alltså två av dem var ju bra, men den andra var liksom så här, det var ju synd att det blev som det blev och jag flyttade ju därifrån, ja, hade lite issues liksom. Så jag kan ju inte säga att det bara fanns en som var wow, perfekt liksom.
Nej, men det här är ju din upplevelse av att bo i familjehem, men för många andra faktiskt, så ska vi inte glömma, är ju familjehem också en räddning och det finns ju också många bra sådana. Nicole, din familj är ju...
Ja, familjehem. Vi är familjehem till 2 pojkar.
Hur funkar det?
Det funkar jättebra, tycker jag. Och de verkar liksom vara hur nöjda som helst. Vi försöker sätta, eller ja, mina föräldrar försöker sätta samma standard som de har, alltså som vi har blivit uppvuxna med. Att de har ju liksom sina aktiviteter de går på. Den ena går på brottning, den andra ska snart börja på fotboll. De har samma tider som jag har haft. De har liksom datorer, cyklar, mobiler. De får ha sina kompisar, de sover över väldigt ofta. De åker och hälsar på dem i andra städer. Det, ja.
Ser du dem som dina syskon?
Så det är svårt att säga. För att jag har inte själv haft brödrar. Jag har bara haft en syster som jag har varit väldigt nära med. Och den här pojken har bara bott hos oss i en månad. Den andra har varit där i snart ett år. Och det börjar liksom bli alltså mer relation. Att man kanske kan gå ut och göra. Jag var med henne till vårdcentralen för ett tag sedan. Att man liksom kan vara lite på tumman hand. Men sen är det ju också att jag vet ju själv hur det var när man var i tonåren. Man är inte hemma så mycket. Man är ute med sina kompisar. Man liksom sitter framför datorn. Man tittar på sina filmer och så. Men det känns faktiskt jättebra. Och de är också väldigt nöjda. De kallar ju liksom mina föräldrar för mamma och pappa. Har till och med den här pojken har uttryckt sig att jag trivs så bra här så jag nästan glömmer min egen familj. Så det är liksom, det känns ju jättebra när det känns så.
Vi ska prata om ett ämne nu som upprör många och det är bekräftelsebehov. Didi, du har pratat om det här i Lives. Att du inte förstår grejen med att folk lägger upp bilder på sig själva i olika grupper på Facebook för att få liksom uppmärksamhet. Ett inlägg som vi har fått in i gruppen låter så här. Det enda samhället kretsar kring these days är kvinnans utseende, färg och form. För varje gång vi justerar vårt utseende så visar vi att vi inte är nöjda med vårt utseende. Vi måste våga älska oss själva. Ja, hur känner ni, tjejer, kring det här ämnet?
Ja, alltså jag kan säga så här att den skönhetsindustrin överhuvudtaget har sina för- och nackdelar. Så det här med att göra om sig, jag kan säga så här, även mina lives som jag gjorde, jag säger ju inte att jag är emot det. Och absolut för dem som vill göra det, gör det. Liksom jag själv kan känna liksom så här, oh, men gud, jag vill göra näsan, vilket jag alltid velat göra. Eller typ kanske lägga någon lite fillers och så. Mm. Men man måste ha någonstans, måste man ha en gräns. Sen har vi den här majoriteten som inte har det. Och det är det jag tycker är så synd, att de använder det. Till slut blir det inte det här att de gör det för sin egen skull, utan det blir liksom för samhället och bara en i mängden. Det blir som ett beroende för dem, kan jag tänka mig, det här att jag måste ha mer. Så att det blir mer fixering.
Men Mariam, tycker du att man får lägga upp hur mycket bilder som helst på sig själv?
Så ja, jag förstår vad Didi menar med det hon säger. Men samtidigt, alltså jag har för mig att alla lägger ut kanske inlägg för att söka uppmärksamhet, vare sig man vill uppmärksamma precis, kanske ett ämne eller uppmärksamma att typ, till exempel när jag la ut mina teckningar, att jag ville typ få lite feedback på det. Och jag förstår ifall
men sånt kan det ju vara jätteroligt. Hellre att se det än att liksom se ett ansikte hela tiden varje gång man scrollar ner. Liksom.
Nej, precis. Alltså jag brukar också bara scrolla vidare och se massa ansikten. Och till slut, alltså jag börjar inte smärka av det. Jag bara scrollar vidare, för exakt, det är så mycket.
Ja, det är man glömmer bort det. Ja.
Men jag förstår till exempel om man har gjort fillers eller om man har fixat näsan. Att man vill ändå visa det, för att det man vet att det finns andra i gruppen som också absolut, har kanske gjort det. Och då vill man få lite feedback kanske, att få veta att det är fint, även fast man själv säkert redan vet det.
Men det kan ju också vara så att man liksom vill höra lite komplimanger, till exempel om man kanske har gjort, som du sa, kanske fillers, eller om du kanske bara har gjort någon jättefin sminkning. Alltså om man nu vill lägga upp bilder, för ibland så är det ju faktiskt så att man har sett många gånger som kanske tjejer lägger upp och de säger, jag har haft en jättedålig dag, kan ni liksom bara skriva något fint? Och då är det liksom, om de mår bättre av det, det är självklart att de ska få höra och liksom få den här uppmärksamheten. Söker du uppmärksamhet, det är inget fel att ge den personen uppmärksamhet. Vi kanske tycker att men shit, lägger du upp bilder nu igen? Det gjorde du ju varje dag förra veckan. Men samtidigt kanske den personen mår jättedåligt och verkligen lever för den här uppmärksamheten.
Mm.
Sen kanske man egentligen behöver professionell hjälp. Men detta kan liksom vara steget. Det kanske kan vara liksom så att någon kanske skriver att efter ett tag liksom, ja du, men jag märker att du lägger upp mycket bilder och att du liksom ber om att vi ska säga någonting. Kanske du kan prata med någon så att man kan få den hjälpen. För att om du bara skriver, du söker hjälp, så kanske de blir så, men varför säger du så?
Men samtidigt så tror jag också mycket att många av de här som ligger ut också, jag kan tänka mig att många av dem mår, de vill visa omvärlden att de mår så himla bra. Det vill säga även någon som bara lägger upp ett ansikte utan någon kommentar eller kommentarfält eller någonting. Mm. Liksom. Där de vill visa sig jättemycket inför alla och få oss att tro liksom att, oh, men gud, titta vilket liv hon lever och kolla hur snygg hon är. Hon måste må high fly top liksom. Jag skulle vilja, förstår du den?
Men det där är också den här lite inspirerande faktiskt.
Det är det jag menar, det är för- och nackdelar i det hela. Jag tycker bara att det finns så många andra sätt man kan göra det på.
Vi får inte glömma att samhället har också den bilden utanför. Så det är inte konstigt att spegla av i olika Facebookgrupper.
Exakt.
Och jag menar, alltså, på vilket sätt kan, om en tjej liksom vill visa sina fillers eller vill visa liksom sitt ansikte varje dag eller varannan dag, på vilket sätt kan det skada andra egentligen om man tänker så? Skada
de mindre tonårstjejerna, alltså de yngre generationerna, då snackar vi om 13-14-åringar. Det är det jag kan känna min irritation. Liksom att, ja, men här ser vi 13-14-åringar som har liksom klär sig som en 25-26-åring. Har såna högklackar som redan nu drömmer och önskar sig i present och få fillers. Eller mamma, när jag blir 16 vill jag ha den här näsan. Liksom det är där vi fastnar. Vad är vi för förebilder då för dem? Vad är vi för förebilder för vår nästa generation?
Men samtidigt kan man ju inte heller tänka på alla hela tiden. Att absolut man liksom måste inte vara en förebild hela tiden. Man måste ändå kunna vara lite... Alltså,
man real. Får absolut det. Det är bara synd att de får den fel... Jag tycker att de får fel bild av att den här skönhetsoperationen handlar inte om att gå och förstöra. Är man 30, 40, 50 år och man känner men nu har jag tappat det här mitt utseende lite grann. Gå och gör det. Fixa hur mycket du vill, när du vill, vad du vill. Men jag menar, du är ändå ung. Det finns andra sätt man kan göra. Vill du göra det, gör det. Men liksom, gå inte för mycket in på det. För att det tar aldrig slut.
Det är svårt att bedöma liksom vad som är för mycket. Sen kan det också vara liksom, när man ser vissa som opererar i princip allting. Då är det ju oftast att de kanske har någonting de har dåligt över. Liksom någonting större psykiskt.
Ja, absolut.
Men alltså, man kanske bara fixar liksom, ja, någonting litet kanske, du vet. Fillers tycker jag känns mer det är lite mer så här lätt, eller vad man kan säga. Det går ut, du kan sätta lite där du kan, istället för att du ska gå in och göra större operationer på näsan till exempel, lägga lite fillers.
Nej,
där
operationerna idag är inte heller som förut. Om vi tänker när jag var liten till exempel, de som hade operationer, man såg bara gigantiska bröst, gigantisk rumpa, alltså kinderna var helt blåsta och sånt. Nu är det mer enkla grejer kanske, typ fylla i läpparna lite under ögonbrynen. Och jag tycker inte det är värsta grejen alltså.
Vad gäller skönhetsindustrin, det är en sak vi får komma ihåg, det är att det kommer aldrig ta slut. Det kommer fortsätta att växa. Det handlar inte om att, som sagt, jag hade jättegärna velat göra mitt, och vem vet, kanske framtiden så kommer man göra det. Men jag menar inte det, utan jag menar bara på att vi får inte glömma att de här flickorna är där också. De finns och de ser vad vi gör.
Men det är också det att ibland, alltså, vissa vet inte var de ska sluta. Alltså de gör det och så typ... Det blir som en beroende grej, har jag märkt. Alltså, eller så har jag sett också. Att de gör en gång, okej, men de fyller i igen. De börjar inte märka att det är mycket skillnad. Och så gör de bara mer och mer. Kanske, okej, men då får jag fixa kinderna nästa gång. Okej, men detta går också att fixa kanske näsan. Och det bara fortsätter därifrån.
Men och vad är fel med det? Att man gör skitmycket av fillers? Alltså egentligen, om man ska gå till kärnan. Jag tycker
inte det är något fel egentligen. Är du nöjd och du liksom, det hjälper dig att må bättre varje dag, liksom bättre utstrålning. Du kanske kan hjälpa dig att våga ta kontakt med liksom en partner, vänner. Hjälpa dig med arbetsmöjligheter för att du mår bättre i dig själv. Varför inte egentligen?
Alltså egentligen, om man mår bättre av det. Men det är bara att det kan gå över styr, tänker jag.
Håller man på med någon skönhetsingrepp och man känner att man nöjer sig inte, det blir till en girighet till slut, man måste ha. Så det är en skillnad på att vilja och behöver, där man måste tänka liksom att okej, det ligger ju så mycket mer i det. Det ligger ju någonting uppe i huvudet på det sitter där. Och då hade jag rekommenderat att gå och börja prata med någon om detta istället. Ja, vill ni fixa någonting med er själva, absolut gör det. Så länge ni mår bra, det är där jag vill komma till. Det är det jag vill komma till.
Att må liksom bra. Acceptera sig själv.
Acceptera dig själv. Men det handlar om att du måste älska dig själv. Se dig för det fina du är. Jag menar, som jag sa, kolla på en bild. Hur såg du ut innan? Hur ser du ut nu? Titta så. Ta fram en bild och gå till spegeln och bara titta på dig själv.
Vi vill ju, innan vi avslutar inlägget, så vill jag ju säga att vi vill ju stärka alla tjejer. Oavsett om man vill göra om sig eller inte. Men glöm inte att vårt samhälle har skapat en viss ideal. Vi får in flera stycken anonyma inlägg till Facebookgruppen Honey and the Bees under veckan. Och nu ska vi ta upp, jag tänkte att vi skulle ta upp en av dem. Det är en tjej som har skrivit in till gruppen att hennes pappa har varit som Hitler under hennes barndom. Han har misshandlat alla i familjen, hennes mamma då och hennes syskon. Mamman har varit som en slav hemma, men pappan hamnade till slut i fängelse för barnmisshandel. Och när han kom ut slutade han slå dem, men började istället med psykisk misshandel. Till slut valde mamman att skilja sig och nu bor pappan kvar i hemlandet. Men nu har pappan hamnat på sjukhus och ligger inför döden. Och den här tjejen undrar hur hon ska åka och säga, eller om hon ska åka och säga hej då. Hon menar att de ändå inte, alltså, de har ju ändå fina minnen ihop, och det är ju fortfarande hennes pappa. Liksom, det finns ju fortfarande ett band. Kan man förlåta, tycker ni?
Absolut, jag tycker att det är jätteviktigt att få ett avslut. Ja, ett avslut. Man måste, oavsett hur ens liv och bakgrund har sett ut och så, med vem och hur och var, ett avslut är det viktigaste vi kan ha i vårt liv. Liksom, du måste få ett avslut för att kunna gå vidare. Och inte få att det kommer sen där, om jag, if I, varför inte, varför gjorde jag inte så? Den här ångesten som kan komma sen, som kan leda så mycket djupare in i depression eller ångest. Avslut, absolut. Jag tycker, gå dit, säg det du vill säga och få det gjort liksom, och gå vidare.
Nicole, hur tänker du? Barnmisshandel, psykisk misshandel, fängelse och allt det här?
Alltså, alla människor är ju olika. Vissa vill förlåta, vissa kan förlåta, vissa vill inte och vissa kan inte. Om man känner att man inte vill förlåta, så ska man ska inte behöva känna sig tvingad till att förlåta. Absolut, bara inte. För att det ska vara så. Känner man att man inte vill, så ska hon inte behöva. Men samtidigt tänker jag att hon har ändå skrivit det här inlägget. Hon funderar ändå på det. Då finns det ändå någonting som säger att hon i alla fall vill åka dit. Och jag tänker precis som du säger då,
men det är rädslan där.
Ja, men precis. Att för liksom, om hon inte åker dit, och sen kan hon ju ångra sig. Men om hon åker dit, det finns inte så mycket att ångra. I så fall är det bara att det kanske kändes dumt att vara där. Men då kan hon ju bara gå därifrån.
Precis, men då vet hon i alla fall att hon har gjort, att hon gav det ett försök. Precis. Att hon var där liksom. Jag tycker att, förlåt, för att bära på det hat eller ilska eller ånger eller vad det är nu för typ av känsla man har, det ger det ingenting, tro mig. Det tog mig flera år innan jag själv kunde släppa det som hade hänt mig.
Okej, Didi, men Mariam, om du var i den positionen, vad hade du gjort?
Alltså, det är lite svårt, för jag kan inte relatera till något av det. Så jag kan inte veta exakt hur det känns och så här. Men jag håller med Didi och Nicola, så att det är bättre kanske att åka dit, säga hej då, förlåta kanske, även om inte hon förlåter. Alltså åtminstone hon säger hej då till sin pappa och han får liksom se henne och så där. Om hon säger att de har ändå söta minnen tillsammans, eller ja. Så det blir ändå bra, så att, för grejen är, hon funderar ju över det som Nicole sa, och det kan vara att kanske sen när det är för sent hon tänker, men varför gick jag inte? Jag kunde ha gått, jag kunde ha sagt hej då, jag kunde ha...
Hon förvärrar bara för sig själv och sitt mående.
Precis,
hon kommer bara må ännu sämre. För jag kan förstå, inte att nära döden och så, absolut inte. Men jag känner igen mycket av det hon berättade, eller om man ska säga det här. Ska jag säga hej då eller inte? Och jag kan säga så här, alltså... Åk dit och säg det du vill säga. Vill du inte säga någonting, säg ingenting. Lyssna på vad han har att säga istället. Och bara lägga den. Du behöver gå försiktigt fram. Liksom. Det är inte som att du ska gå dit och... Ja, vad ska jag säga? Du gör det för din egen skull och inte för någon annans skull. Du gör det inte för hans skull, du gör det för din egen skull och din egen framtid, och kunna gå vidare och släppa på detta.
Hon har ju ändå, som sagt, att hon har ändå skrivit inlägget. Har ju ändå haft de tankarna. Hade hon inte brytt sig om sin pappa överhuvudtaget, gått vidare och försökt lägga det bakom sig, då hade hon inte ens haft en tanke. Då hade liksom varit, han ligger inför döden.
Men det är också det som Didi säger, att avsluta ett kapitel och gå vidare, för annars kommer hon bära med sig det många år framåt, att jag sa inte hej då, jag gick inte och såg honom, och det kommer alltså bättre att stänga kapitlet.
Du är den bättre halvan. Liksom.
Men det blir inte så här. Jag behöver säga att liksom, det är inte säkert att det kommer bli så. För jag menar, om hon nu inte hade gått dit, det är inte säkert att hon hade ångrat sig. Hon kanske hade tyckt att det kändes bättre, men det är värre att ångra att hon inte fick ett avslut, för det finns inte någonting att göra åt saken då.
Precis. För nu kan du göra någonting åt saken, och det kan man inte göra sen. Så det är ingenting man kan ta tillbaka.
Nej, men det känns ändå som att vi lägger nu ett ansvar på henne. Förstår ni hur jag menar?
Utan jag tycker mer att vi ser ju det, eller vad jag ser mitt, vad jag känner och tycker hade om jag var i den situationen. Utan detta säger jag mer för hennes eget bästa, eller hennes skull. Sen är det helt upp till det, men jag känner bara det att du förtjänar mycket bättre, hon förtjänar så mycket bättre. Hon förtjänar inte att må det här, eller få ens det ansvaret, eller få ens... höra av sin familj eller vem det kan vara, så här, du borde gå och träffa din pappa, du måste gå och träffa den, skit i det som har hänt. Jag kan tänka mig att det är sådana grejer hon får höra, och det är klart hon skriver, vad tycker ni? Liksom, hon vill ju få råd och tips av alla andra och inte bara höra det som är runt om henne 24-7 sin familj och så.
Men alltså, var liksom att bli misshandlad hela livet, alltså förtjänar han ett hej då?
Men det är det jag menar, liksom, att jag vill absolut inte lägga något ansvar på henne, utan jag vet själv människor som liksom har blivit utsatt för saker av familj och så här, och de skulle inte gå och säga hej då, de skulle inte bry sig om personen inte fanns längre. Men i och med att hon då, som jag sagt, i och med att hon har faktiskt skrivit, hon har ändå tänkt på det, det finns ändå någonting inom henne som får henne att känna att jag kanske ändå borde. För det som jag sa, hade hon verkligen inte brytt sig alls, hon hade varit liksom hatat den här människan, så hade hon inte ens tänkt på att hon ville säga hej då. Och det är därför det känns som Didi säger, för hennes eget bästa. För att det verkar på sättet som hon har skrivit inlägget att det finns stor sannolikhet för att hon faktiskt ångrar sig om hon inte går.
Men det är också det att hon skriver att vi har ändå bra minnen tillsammans. Eller hon skrev ju något precis. Sånt. Så att,
Men hade ni alla liksom åkt ändå och sagt hej då trots misshandel under hela barndomen?
Jag har fortfarande kontakt med min familj och släkt, eller vad man ska säga. Och mina föräldrar, bland annat pappa då. Och jag kan säga att jag har varit... Ja, jag har varit med om det en efter andra, kan jag säga. Jag har förlåtit varenda en av dem. Jag är förlåten själv. Och jag fick det avslutet som jag liksom... Och det tog mig många, många, många år innan jag fick det modet. Innan jag kände liksom att... velat själv få det avslutet. Och kunna gå vidare och släppa på detta. För att jag kom ingen vart.
Hur är det att förlåta, Didi?
Det är det tuffaste. Det är det värsta av det bästa man kan göra i sitt liv. Så att man får alltid ut någonting. Man ska alltid tänka att det finns något negativt i något positivt och något positivt i det negativa. Så att det kan vara det, bland det värsta av det bästa som kan ha hänt en. Samt det kan vara det bästa av det värsta som kan ha hänt. Förstår jag menar? Så tänker man på det sättet, mata in det i huvudet, så förstår man vad det betyder och vad det är menat för. För att innan jag förstod det inte, folk bara, men förlåt dem, det är ändå dina föräldrar och jag vet inte vad. Men ni fattar ju inte, ingen annan kunde förstå mig. Ja, men allt jag har varit med om, hur kan man förlåta? Förstår du den? Men man förstår det. Alltså, när jag gjorde det, alltså det obeskrivet känsla. Det går inte att beskriva. Och vilken skillnad det blev. Det är helt, det var som att livet började, ja, klockan gick.
Men sen så beror det också på, från person till person. Alltså hon, tjejen som skrev inlägget, vet ju själv hur hon tycker och tänker kring det. Hon vet säkert själv mer än oss. Men det är som Nicole säger också, alltså jag har vänner också som har blivit utsatta för sånt som aldrig kan tänka sig förlåta. Och jag har samtidigt vänner som också har blivit utsatta för sånt, men som tänker, men det är ändå mina föräldrar i slutändan, jag älskar dem. Så det är olika från person till person.
Men jag tycker inte nödvändigtvis att blod behöver vara tjockare än vatten. Det tycker jag inte att det behöver.
Och så har det blivit dags för skönhetstips. Didi, har du något att tipsa oss om?
Absolut, som jag längtar att jag har många. Men vi tar den första basen vad gäller ansiktet innan man ska ta på smink. Och det är vatten. Morgon och kväll tvätta bara med vatten. Börja med varmt vatten, sen ljummet, sen kallt. Öppna porerna, börja stänga porerna, stäng porerna helt.
Mm-hmm.
Vatten, inget tvål, inga sådana produkter. Och vad gäller huden, kroppen, lika där, alltså skrubba 2-3 gånger i veckan och ansiktet ansiktsskrubb 2-3 gånger i veckan där.
Det ska jag testa med vattnet.
Absolut, bara vatten, lätt och enkelt.
Om du vill vara med i podden så skriv till Madeleine, hobbyproducent Nilsson. Och till henne kan du skriva också vad ni tycker att vi ska prata om. Tack Didi, Mariam och Nicole!
Hej då!
Hanni and the Beast-podden produceras av produktionsbolaget Munk.